Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, det är ju inte Anders S. Nilsson, det är jag, Martin Timell. Men budgeten tillät inte att vi ändrade den andra, det är så man arbetar. Oh, ja, okej. Okay. Välkomna till en presentation av Dilemma. Olika problem som är era problem som vi ska ta hand om. Och jag klarar ju inte det här riktigt själv, självklart. Så jag har tre stycken eminenta medlemmar i panelen. Och vi börjar med kvinnan i församlingen, Josefin Crawford.
Ja, oh, hallå, hallå.
Med en sån enastående erfarenhet.
Tackar.
Vad är du allra bäst på?
Ja, allra bäst på är jag nog att snacka. Det är okay. Jag bra på. Jag är det.
Okej.
Okay. Ja, och bada badkar är jag bra på också.
Åh, oh, ja, då har vi någonting gemensamt där.
Ja, vad härligt.
Henrik Fexeus.
Ja.
Som har... Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har titeln mentalist.
Ja, det finns några få till. Men vi är inte många.
Nej. Träffas ni då? Och försöker lura varandra?
Nej, vi springer på varandra ibland faktiskt. Det gör vi. Och så, tjena, tjena, oh, hej. Och så springer man iväg vidare.
Ni vet ju ändå vad ni ska säga.
Ja, exakt.
Det blir korta,
exakt.
Effektiva samtal. Och så har vi då Kjell Eriksson.
Inte mentalpatient med. Jag passar ganska bra i dilemma för att hela jag är ett dilemma, hela jag är ett problem. Mycket runt omkring mig blir problem. Men jag är också ganska bra på att lösa andras problem, men inte mina egna.
Är du en problemlösare?
Ja, åt andra, men inte mig själv.
Okej, okay. Och du har lyssnat på det här programmet tidigare.
Ja, det har jag gjort, ja.
Vad tycker du om problemlösningarna som Josefin och Henrik har åstadkommit?
Jag känner Josefin ganska väl sådär, så att jag...
Vi släpper det ämnet med
andra. Ja, men grejen är så här, vi har ju, jag och Josefin har ju suttit liksom, vet, grannar på skrivbord när man jobbar. Och Josefin hade mycket problem. Josefin. Och jag upptäckte en sak, för du sa nämligen så här: oj Kjell, och du fick den här, liksom, den här röst, problemrösten. Kjell, hjälp mig, jag ska blogga här och JPEG-bilden jag har fel format, hjälp mig.
Okej, okay, nu heter det programmet Dilemma och du börjar redan spåra ur, känner jag.
Nej, men då han är också bra på att snacka, som du märker.
Jag hjälpte Josefin, men sen så inser jag i ditt CV att du har jobbat som så här designer och AD och sånt, så du kan ju de där programmen.
Ja, fast
så
det var på 1800-talet.
Jo, men ditt sätt att lösa problem är att säga jag klarar inte, så någon annan gör det åt dig. Ja, det var det
jag säger. Jag är vikarie här för Anders S. Nilsson, och jag märker redan nu att det kommer bli extremt hårda tag emot dig, för gud vad du är duktig på att prata.
Ja,
jag vill bara fråga, vilka av er är föräldrar?
Ja,
två av tre.
Jag fick tänka efter här. Men...
Okej, vi ska nämligen diskutera Emmas dilemma. Emma, hon heter inte det på riktigt. Det handlar om en klassförälder som lägger upp bilder på Emmas barn mot Emmas vilja. Det är ni. Hej, säger Emma. Jag har en dotter som går i andra klass. En av mammorna till hennes klasskompisar brukar vara med när klassen ibland när de andra gör utflykter och andra skolaktiviteter. Hon fungerar lite som en extra klassmamma. Det jobbiga är att den här kvinnan tar väldigt mycket bilder och lägger ut på Facebook på våra barn. Vi är fler mammor i klassen som inte gillar att hon går lös med kameran och dessutom lägger ut bilder på våra barn utan att fråga först. Vi har sagt till henne om det här flera gånger, men det kommer upp bilder ändå. Hon menar att bilderna är på hennes dotter, men våra barn är med på bilderna också. Till slut så sa hennes lärarinna ifrån, och hon får inte följa med på några klassutflykter längre eftersom hon inte kan hålla sig från att spruta ut bilder på barnen. Problemet är att hon nu ska ha kalas om några veckor och alla klassens barn är bjudna. Jag vill verkligen inte att hon ska lägga ut en massa bilder på vårt barn, men jag vågar inte lita på henne. Min dotter kommer att bli förkrossad om hon inte får gå på kalaset. Och jag har pratat med några av de andra mammorna om det här, men vi har ingen bra lösning. Borde jag hitta på något annat med min dotter istället för att hon ska gå på det här kalaset där det garanterat kommer att komma ut en massa bilder på internet? Och vad ska vi göra om hon gör det? Om hon inte får gå dit, vad gör jag då? Publicera barnproblemet.
Jag har en direkt en lösning ganska så här konkret.
Okay.
För att många är så rädda om, det är oftast mobilen som är kameran i det här fallet. Ja. Det brukar det vara. För den är kopplad till Facebook och kingling, man trycker på en knapp och så. Om man ordnar det här barnkalaset på någon slags vattenpalats där det är så fuktigt så att de inte kan använda mobilen, tänker jag.
Okej.
Du förutsätter att mamman kommer bada också då?
Ja.
Men i och med att hon är så sugen på att ta bilder, så kommer ju hon ha ett sånt här skal på telefonen.
Då blir det värre. Då blir det barn i baddräkt.
Nej, det är inget bra. Nej, okej. Nej, det var inte så bra kanske då.
Men jag har förslag.
Ja.
För jag tänkte så här, jag tyckte det var märkligt först att det tog så lång tid innan det ordnade upp sig där i skolan, därför att alla skolor idag har ju ett formulär som föräldrarna fyller i om man tillåter publicering av deras barn på internet eller inte, så det var ju lustigt att hon inte liksom bara hänvisade till det. Men det här kalaset, eftersom det nu är så att det är flera mammor som är berörda av det här och som delar åsikten, så tycker jag att då kan de ju faktiskt gå ihop och så kan de säga till henne att vi vill väldigt gärna att våra barn kommer på ett kalas, men vi inga Facebookbilder, för i så fall så måste vi ställa in, för då får hon liksom en grupp med sig, och då kanske det är enklare, för då blir det inte bara hennes dotter som inte kommer, utan om de till och med är majoritet så måste de kunna prata med den här mamman, tycker jag, om det.
Är det någon av er som har varit med om det här?
Nej, alltså jag kan ju tycka, jag är väldigt dubbel i den här frågan, för att å ena sidan så kan jag tycka så här, man ska ju respektera om en förälder säger men jag vill inte att mitt barn ska vara med på bild, då ska man ju respektera det. Å andra sidan kan jag tycka att men nu är det faktiskt snart 2016, vi lever i den här tiden med Facebook selfie, och Instagram selfie. Och selfie, och det är bara så att folk kommer med på bild, det är bara så här, deal with it, det är så det är, och det blir lite så här högtravande och fjösigt och bara, barn ska inte vara på bild, och jag menar ungarna,
de taggas ju inte med namn eller någonting. Men nu talar vi om fortfarande vuxna människor, ska vi inte freda ungarna från det här? Är det inte det som är 2016?
Det är väl inget farligt att vara på bild, det är väl ingen som dör av det, det är inte som så här borginier eller vad de heter, som så här, en del av själen försvinner bara för att man hamnat på ett foto liksom. Det är inte så, jag tror inte det i alla fall.
Henrik.
Ja, men jag vill bara säga att jag håller med Josefin också i det här, därför att det har gått någon sjuka i det här med att inte vara med på bild. Alltså det här började ju en gång i tiden med att man inte ville att osedliga bilder på barn, men barnpornografi och så vidare. Men det har liksom lett till att bilder på barn skulle på något sätt vara dåligt eller skadligt. Och det är det ju inte. Det är ju väldigt förbluffande att det har fått den snedvridningen. Men om
exakt.
De nu är obekväma med det, så är ju lösningen att prata med henne gemensamt. Men annars håller jag med Josefin att det är inte farligt. Så här, vad skulle hända med den bilden? Vi såg nog att du var på kalas. Ja, alltså,
jag tänker då, Kjell, du som då inte har barn.
Nej, just det.
Är det här ett icke-problem för dig?
Nej, men det är däremot så, för jag, ibland kan man ju själv vara i situationen. Det låter ju skumt det här kanske, men
Kjell är ju alltid ute och fotar barn.
Nej, men vad ni håller på. Nej, men du vet, man kanske är på någon badstrand, eller man är ute med sin båt och har massa kompisar med, och man vill bada själva, och så alla de här, en del som var klick. En del lever ju genom telefonen och allt ska dokumenteras och så. Men jag tänker ju alltid så här att ju fler bilder som publiceras på en, desto svårare blir det att hitta dem. Så jag tänker lite grann att lösningen är att, för så tänker jag själv, om någon skulle lägga ut en nakenbild på mig, så skulle jag snabbt publicera 38 000 andra
precis,
bilder på mig.
Precis, för då drunknar ju den
drunknar
bilden.
Grejen,
exakt,
så tänker jag.
Jag tror man måste tänka så idag nu för
så
tiden.
Så ett sätt skulle vara här att liksom ta så himla mycket bilder så att hela det här flödet liksom försvinner, att man dränker hela grejen.
Vi tar oss själva lite på för stort allvar. Får jag bara, vi ska strax ha en låt här och lite annat, en sedelärande historia. Robert Wells sitter med sina barn på väg till Kanarieöarna i en sån här femstorsenhet i charterplanet, ni vet, och somnar till och vaknar av att en kvinna fotograferar en blixt rätt in i ansiktet. Fly förbannad reser han på sig och säger, du fotar fan inte mig och mina barn utan att fråga först. Då tittar kvinnan på honom och säger, ursäkta mig, jag fotograferade min dotter som sitter bredvid mig. Vem är du? Det är rätt bra.
Ja, men du ser. Det är så det är.
Hörrni, vi är strax tillbaka och då ska vi diskutera mera. Hur gör man och varför?
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har här diskuterat om Emmas dilemma. Hon vet inte om hon borde låta sitt barn gå på ett kalas, eftersom mamman som håller i kalaset brukar vara en vikarierande klassmamma kan man säga, och där fotar ungarna, och de hamnar hela tiden de här bilderna ute på internet. Det är Instagram, det är Facebook och alltihopa. Vad ska hon göra? Vi börjar med Kjell Eriksson.
Jag tänkte att man kan skicka barnet till det här barnkalaset med burka.
Bra idé.
Ja, då är ingen fara så att säga om barnet kommer in på bild. Syns inte.
Okej.
Okay. Mm. Helt osynlig då.
Ja.
Josephine Crawford.
Det är ju en lösning, absolut. Det är det ju.
Det tycker du?
På något vis. Även om, jag menar, ungen kommer ju sticka ut på bilden, men ingen vet vem det är, så att säga. Alltså, det kan ju bli en spänning i det för alla. Ja, hur som helst. Nej, jag tycker nog att jag är mer inne på att ungen ska kluta sig till gurka. Nej, alltså jag är inne på att den här mamman faktiskt ska släppa på garden lite och inse att nu är det nu, och det tas väldigt mycket kort till höger och vänster hela tiden, och det är ingen fara helt enkelt om hennes unge är med på bild. Det är inget hon behöver hetsa upp sig över.
Och åldersgräns på barn, det bryr vi oss inte om.
Åldersgräns?
Ja, alltså kan man fota tvååringar, treåringar?
Utan... Nej, du kan väl fota nyfödd. Det spelar väl ingen roll.
Okej.
Va?
Nej, det är inte jag.
Vadå? Alla har väl sett en bebis?
Det går väl så här, ultraljud finns väl också, sådana funktioner och appar och grejer.
Och det är ju foton.
Ja, men nu släpper vi åldersgräns. Henrik fick se,
jag har en minut nu försökt komma på någonting som rimmar på burka och gurka, men jag har inte kommit på någonting, så jag får istället
Masurka.
Säga
att
jag
tycker,
tack för det, hon dansar in på kalaset. Okay. Nej, men jag vill att den här jag föreslår att den här mamman i så fall gaddar ihop sig med de andra mammorna som tycker samma sak och lägger fram det här tydligt till kalasmamman då, att vi önskar att inte ta såna här bilder. Men jag håller också med Josefin, att fundera på dina egna värderingar. Vad kommer det här ifrån att hon inte får finnas på bild? Vad kan hända med bilden? Är det farligt eller är du bara lite mossig?
Så vi har Henriks praktiska lösning, Josefins lätt liberala och Kjells din lätt galna.
Ja, lätt galna.
Bra.
Lösning på det.
Bra. Det är bara att välja själv om man lyssnar. Okej, är ni beredda? Dilemma nummer två. Det här tror jag är väldigt vanligt dilemma. Jag har varit med om det delvis själv. Det är Filip som har skrivit in, och det är inte Filips riktiga namn. Det känns lite grann som jag gjorde bullen. Det är inte killen. Okej, han skriver i alla fall så här. Hej, min flickvän tycker att vi ska köpa en väldigt dyr present till hennes föräldrar på deras bröllopsdag. Problemet är att hennes föräldrar är riktigt jävla snåla, och jag känner inte alls för att lägga ut så stora pengar på en present till dem. Det hade varit en sak om de hade haft dåligt med pengar, men så är inte fallet. De bor fint och reser mycket, men när deras dotter har gift sig med mannen i sitt liv, då passar det att ge bort billiga köksredskap. De är fina människor, vi kommer bra överens, men de är väldigt, väldigt snåla. Nu vill min flickvän överraska dem med en resa som vi ska stå för, eftersom de firar silverbröllop, alltså 25-årig bröllopsdag. Jag tycker att de satt standarden ganska bra i och med presenterna som vi har fått ifrån dem. Men min tjej envisas med att vi ska lägga ner stora pengar på en resa som jag hellre hade velat göra med min tjej. Borde jag ge med mig och lägga ut 8000 kronor för att min tjej ska få sin vilja igenom? Eller ska jag vägra och säga att min tjej får lägga ut pengar ur egen ficka om det ska bli någon resa för hennes snåla förälder?
Oj.
Ja, men det här är alltså, det är inte så helt ovanligt det här, ska jag säga.
Nej, jag kan känna igen det lite grann, det där. Jag har vissa i min omgivning, utan att nämna namn, som jag kan få lite så här, lite jobbiga presenter av, på det viset att jag alltid får saker som jag inte vill ha, helt enkelt. Och jag har helt enkelt börjat ge igen med samma mynt.
Men är det så, vet de om att det är saker du inte vill ha, menar
du
då?
Nej, det vet de inte, men det spelar ingen roll. Jag tycker att så här, nej, men om jag får skit, då blir det skit tillbaks. Så är det med det. Så jag tycker absolut att han ska stå på sig. Det tycker jag faktiskt.
Nej, jag tänkte när det gäller bröllop är lätt, för det är bara att köpa ett litet enkelt billigt kort. Va? Och sen går man till presentbordet och så stoppar man det kortet på en present bara. för de har ändå ingen koll liksom när de öppnar paketen. Då har man löst det där.
Det är faktiskt
väldigt smart. Ja. Jag säger inte att jag har gjort det.
Men jag har gift mig. Jag kommer ihåg hur man satt där efteråt. Och bara, gud, har vi fått av vem? Och det var jätte... Så det är...
Det är bra. Annars tycker jag den bästa presenten jag har gett, som jag har testat att ge, det är en skrapad trisslott. Det är skitbra present också.
Va?
Skrapad?
Ja, skrapad. För då vet man att man inte ger bort massa i onödan massa pengar och sånt.
Du menar, du ger bort en skrapad trisslott utan vinst?
Ja, men jag skrapar den ju för att kolla bara. Nej, men och sen, för jag vet, det var en kompis som blev så sur. Fan, jag har fått en trisslott, men den är ju skrapad liksom. Ja, sa jag. Vad är skillnaden? Det är ju ingen skillnad.
Ja, Henrik, kliv in och berätta vad skillnaden är.
Jag är så mållös här. Nej, men jag tänker så här. För det första så tycker jag... Jag förstår varför Filip gör det, men jag tycker ändå att han blandar ihop sitt eget habegär med sin egen möjlighet att ge. Han klagar på de här svärföräldrarna för att de ger dem billiga köksredskap. Och det är ju bara att släppa det, tycker jag. Det, om någon ger dig presenter som du känner att här har de inte lagt ner någon kärlek, nej, men skit i det då. Men du måste förstå.
Ja, men hur ska man kunna göra det när det är ens hustrus föräldrar?
Nej, men det är det som är grejen. Han behöver inte det. Men däremot så kan han, behöver han förstå att hans hustru kanske vill ge av kärlek. Men vad han skulle kunna säga är det han skrev i brevet, att älskling, jag tycker din idé är en bra idé, men det där är ju den resan jag hade tänkt att vi skulle åka på. Så vill du att dina föräldrar åker på den, eller vill du att vi åker på den, för vi har råd med en? Oj. Och lägga över det på henne.
Svärmorsdrömmen Henrik.
Mm. Ja, men det är ungefär samma svar som förra gången, skulle jag säga. Klokskap, hårdhet och lite vansinne.
Ja, gå in på en sån där Ö och B eller TGR eller vad det heter och köp något billigt plastset av något skit och packa in. Och varsågod.
Men hans fru kommer bli jättearg ju.
Åh, vad jag älskar när du är så här brutal. Det kommer från Oliver, han skriver så här: hej, min flickvän vill att hennes ex ska bo hos oss och jag gillar inte. Jag känner mig inte direkt hotad av honom, men jag tycker att hela grejen känns väldigt olustig. Hon pluggade i USA för 15 år sedan och då var hon ihop med en amerikan under 1,5 år. Nu ska den här amerikanen göra en Europaresa och han har frågat om han får bo hos oss under en vecka när han är i Sverige. Min flickvän svarade glatt, jajamensan, utan att kolla med mig först. Och jag sitter inte direkt och hurrar. Hon menar att det är en gammal vän och att hon inte kommer att ha så många chanser att träffa honom igen. Det som stör mig ytterligare lite är att han fortfarande är singel. Och man vet ju inte vilken slags inställning han kommer att ha till det hela. Men om jag säger att han absolut inte får bo i vårt hem, då är jag rädd att jag blir the bad guy och att det gör hennes och att det gör deras band ändå starkare. Borde jag förbjuda min flickvän från att husera heter det inte, han skriver fel här. Borde jag förbjuda min flickvän att inhysa hennes ex som kommer på besök från USA? Kjell?
Ja, ett litet förbud är aldrig fel, tycker jag. Men jag tycker annars, du är ju bra på att bygga. Jag tänker, det kan man inte bygga en ex-säker soffa med någon slags ritning som gör att man kan liksom på något sätt stoppa in det där exet och sen klappa igen. Jag tänkte, man fäller in en bäddsoffa fast liksom man fäller in även personen bakom.
Hej och välkomna, gå och lägg dig, vi låser upp i morgonbitti.
Just precis, en slags kyskhetssoffa för säkerhets skull.
Det går en film i ditt huvud som jag aldrig inte ser.
Men för hela den här situationen, jag förstår, det här är ett dilemma, för att det är också jäkligt jobbigt när de ska sova, alltså det riktiga, nu det nuvarande paret så att säga, för hur mycket vågar de låta under den natten när de vet att han ligger och snarkar i soffan då. Så jag skulle nog vara lite för ett förbud, men jag kanske i det här läget så skulle jag nog tänka att man kan göra det diplomatiskt, alltså att man kan se till att boka en resa. Oj, hoppsan, var det samma helg som han kom? Oj, det var ju typiskt, det gjorde jag fel i planeringen.
Eller ska man sträcka sig så långt som man bjussar karn på ett hotellrum?
Precis, kanske så att man gör en sån lösning lite snabbt och bjussar till och bjuder till. Men det, egentligen är det inte lika bra, för att då kanske den här flickvännen drar iväg till hotellrummet och låser in sig. Det är ju säkrare att ha honom på soffan egentligen.
Det är, sån här,
det är det faktiskt. Det är
stora
säkrare.
Konspirationsteorier. Mm. Henrik då, vad säger du?
Ja, alltså jag tycker att det är stora problem. Jag är lite förbluffad över att den här tjejen sa ja utan att fråga Oliver här. Heter han, va? Det var ju lite dåligt gjort. Men det känns som att det största problemet här är Olivers egen självbild. Alltså han måste ju förstå någonstans att hon har ju valt honom och han har säkert ex som han är kompis med också. Jag tror att han drar lite för stora växlar på det här. Med det sagt, är det olustigt för honom så är det olustigt för honom, och då får väl han säga det till sitt ex.
Ja, han kanske har väldigt dåligt självförtroende.
Ja, men då får han säga det, att jag är inte bekväm med det här. Det känns inte bra, det där är en del av ditt liv som jag inte vet någonting om, det sker i ett annat land och det här känns, det kommer bli tryckt stämning. Och om det är han som är, kommer vara skälet till det, ja, då får han stå för det.
Nu har vi fått två manliga perspektiv. Josefin, fräls oss.
Jag ska frälsa er med att säga att det här är hjärnspöken och att han ska skärpa ihop sig helt enkelt. Det är klart att den här killen ska få komma och bo på soffan, inga konstigheter. Jag tror att det kan, ja, jag kan förstå att det är lite nervöst för den här killen, men det var länge sen och de är vänner och de får en chans att träffas, och han, det är ju inte så här, ja, du, att de går och smyger iväg och träffas själva, utan killen kommer ju vara med. Det kanske till och med, de kanske finner varann lite grann. Han kanske får en ny vän i den här snubben. Jag tycker det är dumt att hålla på och sätta upp såna här regler mot varann. För att det...
Har någon av er jättebra relation med någons respektive ex?
Jag har faktiskt jättebra relation med mitt
det
ex.
Det ante mig.
Med ditt ex?
Ja, med ditt ex.
Men det var inte det som var frågan.
Ja, du menar med... Ja, gud. Ja, superbra till och med.
Okej.
Okay. Ja.
Ha? Superbra.
Mm. Här sitter Kjell och Henrik och ser väldigt frågande.
Nu är jag ju singel alltså, men alltså, ja men ni förstår, alltså killen som jag var ihop med, inte han, utan han som jag var gift med förut och hans exfru. Alltså okay. vi är jättebra kompisar.
Ja men
alltså,
det här är en julafton man skulle vilja se.
Ja men alltså jag tycker det är så barnsligt bara. Jag tycker
man släpp loss bara, kör trekant bara. Nej, man lever bara en gång.
Och där hällde
jag ut kaffe.
Där hällde Kjell ut kaffet i upprördhet.
Oj.
Men ska vi svara Oliver då? Borde han förbjuda sin flickvän att låta den här amerikanen komma in?
Absolut inte.
Kör ett förbud. Jag tycker
ett förbud? Mm.
Nej, okay. jag tycker inte ett förbud, men förklara dina känslor.
Ja, och då kan hon lugna honom och så får han komma.
Okej. Okay. Mm.
Inte på det sättet.
Ja, men sluta!
Vi kommer tillbaka! Det här ska bli intressant att höra, därför att nu är det manlig fåfänga här. Det kommer från Veronica. Hon skriver så här: hej, jag misstänker att killen jag träffar använder tupé, men jag vet inte om jag kan fråga honom.
Oj.
Vi har träffats i snart ett halvår och det stör mig något enormt att jag inte vet om hans hår är riktigt eller inte. Hans hår är mycket tjockare mitt uppe på huvudet och jag tycker att jag ser färgskiftningar mellan huvudet och sidorna. Men det kan ju vara naturligt. Han har dessutom kommit ut ur duschen med blött hår och jag vet inte hur bra det sitter. När jag har frågat försiktigt om han har gjort något med håret så svarar han typ att nej, han kammat det eller något sånt där. Han har aldrig nämnt att han har något problem med håravfall eller så, men han är en sån kille som har komplex över ytliga saker och jag är rädd att han kommer att bli förbannad om jag anklagar honom för att ha fuskhår eller konstgjort hår. Men jag kan ju inte gå vidare i vårt förhållande utan att veta. Borde jag fråga killen när jag träffar honom om han har tupé? Kjell.
Åk till Bauhaus och köp en lövblås. Och sen så provar du. Då får man ju svaret, tycker jag.
Ja. Nej, men är det inte limma?
Det är roligt att det här är så roligt just på, i den miljön också, när jag faktiskt var och besökte Ullared. Uh-huh. Stod en norrman stod och tryckte in tandborstar och småprylar i sin kombibil liksom, och bara tryckte in. Och medan han tryckte in alla grejer så kom en kastvind som gjorde att topén hamnade på snedden.
Okay.
Och det ser ju lite roligt ut. Men jag skulle inte vara rädd för att ha topé, för jag har tänkt tanken ibland att om jag tappar håret, man är ju inte yngre liksom.
Ja, men Henrik,
varför inte ha lite olika varianter?
Du har ju hår, men om du tappar hår, skulle du kunna drista dig till att skaffa konstgjort hår?
Nej, det skulle jag inte göra. Utan
inte?
Då skulle, nej, jag skulle nog... Det är ju lätt att säga nu. Det är mycket möjligt att det skulle ändras. Men jag var väldigt länge faktiskt rakad på huvudet. Och sen kom jag på att undra hur jag ser ut med hår igen. Så då lät det växa ut. Så att jag skulle nog gå till hållet.
Josefin, vi tycker att det här är en manlig åkomma. Men vad skulle du göra om du tappar håret?
Ja, alltså, nu, jag satt just och tänkte att nu pratar vi om huruvida man skulle ha det eller inte. Det här handlar ju om tjejen här som har problem. Men om jag skulle tappa håret så skulle jag lätt skaffa massa peruker, vilket jag i och för sig redan har. För jag älskar peruker. Jag tycker det är jättekul att ha olika peruker. Så att jag skulle ju gå loss och käka ännu fler peruker och ha liksom ny hairstyle varje dag.
Ja, men det låter ju som du har gjort håravfall till materialsport. Vad vill Henrik säga?
Jag tänker på brevet här. Att hon måste lösa den här situationen väldigt fort. För att han måste ju undra varför hon aldrig har ögonkontakt med honom. Hon sitter och kollar på helt andra grejer. Alltså, och så undrar också hur tråkiga är deras möten när hon sitter och så här tittar på hans hårliv istället för det spännande samtal de för eller vad det nu är.
Och egentligen ligger problemet hos henne, för vad gör det egentligen om han har det? Varför vill hon veta det?
Jo, det är jätteviktigt. För att man vill veta vad man får. Jag träffade en kille som, och det var väldigt skönt. Vi var väl på vår andra eller tredje dejt och då så gick han loss och bara drog alla sina så här utseendebrister. Han bara, kolla, jag börjar bli lite tunnhårig här uppe. Och min framtand, den är fake. Och så ser du här, jag är lite tjock här på sidan på mig. Och bara så här, och jag bara, gud vad håller han på med? Men samtidigt var det lite skönt så här. Jag skulle, om jag var hon, då skulle jag gå fram och mysa och liksom ta upp händerna mot hans huvud.
Och buffla runt
och
i håret.
Och se hur han reagerar. Om han då så här, backar och liksom, nej, don't touch, då vet man ju.
Men Josefin, hur gick det med den där killen då?
Nej, men det gick jättebra, men jag vet inte. Jo, jag måste dra det här. Jag måste dra
han
det här.
Hade torped där nere.
Han
nej, men där bak.
Alltså, what? Jättekonstigt. Nej, men så här, som jag sa, han hade ju en fejktand. Han hade varit i slagsmål i tonåren och ja, ena framtanden var utslagen och där hade han en sån här iskruvad. Och så hur det nu var så blev det något krux med den där iskruvade tanden. Och så en dag, då hade vi blivit ihop och allting. Kom jag hem till honom, han hade lagat någon middag. Då öppnar han dörren och bara ler jättestort. Hej! Och har inte den där tanden i. Och alltså jag får en sån chock. Så jag börjar storgråta. Alltså jag får en sån chock. Jag bara stirrar och sen börjar böla och bara... Nej, du ser inte klok ut. Jag vet inte. Alltså det här,
tog det slut då?
Nej, men alltså, och han bara så här, men hallå, jag ska ju få en ny tand. Jag har bara blivit strul med den här. Jag vill ju bara liksom, så här ser det ut. Jag bara, men jag vill inte se det. Jag tyckte det var hemskt. Han såg ut som en luffare. Och,
du hade beräknat att komma hem till en snygg kille och ha en tonsillträff och nej, så hittar alltså, du en uteliggare.
Nej, men alltså ja, det såg inte klokt ut. Och sen var det ju en konstig reaktion, men det var min reaktion. Så man ska passa sig för att hålla men, på.
Vad skönt för henne att höra det här som stödmänniska. Ja.
Nej, men alltså det skulle vara jättejobbigt.
Vad säger du, men din konklusion är det här då? Ska hon fråga om man har topé?
Nej, hon ska gå fram och först ska hon göra så. För det bästa, är om det kommer från honom, tycker jag. Men hon kan börja med att gå fram och testa och rufsa hans hår och känna efter. Och så bara, oj! Eller så kan hon fråga rakt ut.
Jag frågar då, Henrik.
Väldigt enkel lösning. Han kommer ju fälla hår oavsett om det är en topé eller inte. Ta ett hårstrå från när han sover. Gå till en frisör och fråga, är det här syntet eller äkta? Sen har han svaret.
Men vadå, det finns ju topéer av äkta hår.
DNA-testa.
Det är från Mikael. Och jag måste bara säga, alltså, har ni dilemma, ni som sitter hemma vill att detta ska diskuteras, dilemma@mixmegapol.se. Tillbaka till Mikael. Hej, jag ska åka på semester med min flickväns familj i vinter. När allt var bokat och klart så sa min tjej lite skämtsamt, nu kommer du få se min pappa naken, haha. Tydligen så är hennes familj riktiga bastuentusiaster och det kommer att bastas en del i fjällen. Jag sa att jag kommer ta med mig badbyxor och då började hon skratta och sa att hon aldrig kommer att få gifta att hon aldrig kommer gifta sig med en badbyxpojke. Det är ett nytt ord. Ja. Nu har jag gått runt och tänkt på det här väldigt mycket. Jag är väldigt obekväm med att vara naken runt okända människor. Speciellt min flickväns familj. Jag får ångest av att tänka på den här fjällresan. Nu när jag ska sitta naken, inklämd mellan hennes pappa och bror. Jag börjar till och med fundera på att krångla mig ur den här resan. Men min flickvän verkar bara tycka att det är löjligt. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag ljuga ihop en historia för att slippa åka till fjällen och sitta naken och svettas bland hennes familj? Japp! Henrik.
Ja, alltså det är mycket, mycket enkelt. Jag känner igen mig i det här. Något oerhört, inte nödvändigtvis det här med att sitta naken med andra människor. Jag har aldrig varit bekväm med det heller. Men detta jävla bastande, rent ut sagt. Så man bara förutsätts att bara för att man är man, då ska man tycka om fotboll och så ska man basta. Jag gör inget dera. Jag tycker att han bara kan tala om för sin flickvän att om jag ska se din pappa naken så kommer det behöva gå till på något annat sätt. För att jag bastar inte. Jag uppskattar inte det. Jag tycker bara det är varmt och tråkigt. Det finns ingen anledning till att han måste basta.
Nej, men jag uppfattar det som att han är okej med att basta men inte vill göra
jo,
det naken.
Men då kan han ju säga att han inte är okej med att basta.
Fast då missar han ju själva bastubadet. Nej, jag tycker så här. Jag tycker att han ska köra antingen med badbyxa eller med en liten handduk. Och det får man ju bara respektera. Jag tycker att det är så här... När man bastar, då får man kanske vara beredd på
att vara naken. Allvarligt talat, om man ska in i en bastu med sin svärfar och sin svåger och då komma in i en badbralla, då gör man ju inte succé.
Nej, men vadå? Ska man göra succé
i bastu? Det beror på vad man har dölja.
Ja, men alltså, jag vet att
Kjell vill att man ska basta i burka.
Det är bättre.
Nej, men jag tycker faktiskt att man måste...
Ja, men en handduk också, eller varför?
Ja, men bara respektera.
Ja, men Henriks idé då, att man inte ska basta. Varför ska alla gilla det?
Nej, men jag förutsätter bara att han gillar att basta, men att han inte vill vara naken.
Men det
att det är det som är problemet.
Jag känner igen mig i det här också, för jag tycker jätteilla om att vara naken och att när det ska vara den här nakenheten. Och det sjuka är att jag sitter själv i det här dilemmat, för att jag har skaffat ett landställe precis, och då följde det med en bastu.
Jag äger också en bastu. Mm.
Men vänta nu, Kjell. Du, är du singel?
Ja, det är jag.
Okej, okay, då kan det inte vara problem. Då är du naken med dig själv.
Ja, jag har faktiskt provat bastun, för jag måste ju prova om den funkar. Och då hade jag faktiskt kalsonger och t-shirt på mig. För att jag tyckte det var lite pinsamt. Jag tänkte mer om det skulle hända och det var fel på den, så skulle folk hitta mig naken där ute på det här landstället.
Grejen är, jag har precis som du, jag har också skaffat landställe. Ingenting fungerar, men det finns en fungerande bastu. Och då var jag med om det här. Jag bastade med min tjejkompis och hennes kille, och han väljer att vara helt naken, vilket jag först blev lite så här: oj. Men så tänkte jag så här: okej, men om han är avslappnad med det, då får han väl vara det. Jag var ju inte naken. Jag vill ju inte vara naken för min kompis kille.
Nej, men det är så jobbigt. Den här är vedeldad, och då måste man liksom böja sig ner och lägga i ved liksom. Och då är det skärten i vädret.
Jag får bilder just nu som är svåra att delita. Henrik.
Nej, men jag tror inte det här handlar bara om att han inte vill visa sig, utan det är hela den här kontexten. Han vill inte heller vara i samma svettiga rum som de här andra nakna männen. Det, alltså, det är ju också det, tror jag.
Men då har vi ju svar. Han ställer ju frågan, Mikael, borde jag ljuga ihop en historia? Det kanske räcker som du säger, Henrik, då, att man helt enkelt bara säger jag inte gillar basta. Inte basta, det är inte min grej.
Ja. Kan man ha kondom på sig då? Hjälper det eller? Döljer man en del?
Men hur tänker du nu?
Nej, jag tänkte bara att man var lite mindre naken då. Men, ja.
Ja,
men jag förstår inte varför han ska dra sig ur helt och basta bara för att han inte vill vara naken.
Okej, okay, om jag summerar det här så långt. Henrik säger att
Han gillar visst att basta.
Men han kan ju hoppa över på den här resan.
Josefin säger att ta på den handduk och gå in och vara som folk.
Ja.
Och Kjell säger använd kondom. Jag tror jag täckte in hela spektrat här.
Ja, kanske blir varmt.
Det kommer från Klara, som har en kompis som, ja, hon är väl lite ledsen i ögat. Hon skriver så här: hej, jag har en kompis som är väldigt deppig just nu. Hon vill ofta komma förbi hemma hos mig och prata ut. Problemet är att hon har jobbat kvällsskift och kommer ofta förbi klockan 12 på natten. Jag föreslår ofta att vi kan ta det imorgon istället, men hon spelar alltid ut kortet: du måste ställa upp nu. Det här har pågått några veckor nu, och det handlar om 2-3 kvällar i veckan. Jag vet inte vad jag ska göra. Å ena sidan så vill jag ställa upp för min kompis som går genom en rätt tuff separation just nu, men å andra sidan så känner jag att det går väldigt mycket ut över mitt eget liv. Jag är trött på all min lediga tid ska gå till att trösta min kompis. Borde jag hålla ut, eller kan jag förklara för henne att hon måste respektera mitt liv också, trots att hon mår väldigt dåligt just nu? Alltså, ska man tala klartext eller ska hon stå ut? Vad säger ni? Josefin, vill du börja?
Ja, det här är ju ett litet dilemma som man kanske har varit med om någon gång ibland. Och jag tror att jag tycker man kan stå ut till en viss gräns.
Sen vilken måste man, gräns då?
Ja, det är när det börjar bli, när det liksom går på repeat och man känner att om man då har en ledsen i ögat kompis som hela tiden ringer och pratar timme ut och timme in, eller till och med kommer förbi, för så var det här i brevet, va?
Ja, just det.
Ja.
Och sent.
Och då får man ju till slut kanske vara så här: men du, vet du, jag är jättetrött, jag ska upp imorgon och jobba, du får gärna komma in, du kan sova här om du vill på soffan, men jag kan inte prata mer ikväll.
Men du säger att det är när det börjar gå på repetition så ska man säga ifrån.
Ja.
Och då vill jag ju faktiskt säga av erfarenhet att per automatik så går ju såna här saker på repetition.
Ja, men det är det jag menar, ofta gör det blir ett ältande, och jag förstår att folk behöver älta, men inte om det går ut över ens
men
egen tid.
Mm. Är inte ältandet en viktig process?
Nej,
i ett sorgarbete?
Det är det faktiskt inte.
Det är så skönt att älta.
Ja, det är det, men det är livsfarligt att älta. Därför att vad du gör då är att du tränar hjärnan att gå den tanken om och om igen, och varje gång du ältar det så blir det svårare att ta sig därifrån.
Så att redan efter den första historien så kan man hänvisa till Henrik Fexeus och kunskaper om hjärnans beskaffenhet.
Det kan man faktiskt
göra. Det är ingen idé att du tar upp det här igen, därför att det kommer bara lära dig.
Men sen kan det vara, men det kan, alltså i början så kan det ju vara skönt att gå igenom de här sakerna några gånger förstås, men ganska fort måste man ta sig därifrån. Men jag tycker att den här, alltså Hon verkar se det här lite på fel sätt, tycker jag. För att å ena sidan så skriver hon, vår kära brevskrivare, att all hennes lediga tid går åt till det här. Men å andra sidan så talar hon om att det är efter midnatt 2-3 kvällar i veckan. Det är inte alls all hennes lediga tid. Däremot kanske det känns som det, för att hon är väldigt trött då. Men så här är det. Det här har pågått i några veckor. Det är bara att bita ihop. Det här är ingenting rent tidsperspektivmässigt ur ett större perspektiv. Men däremot så stör det mig att hennes kompis säger du måste ställa upp. För det måste hon inte. Och det kan hon säga till din kompis. Nej, ja, men det spelar ingen roll. Hon kan säga till sin kompis, tycker jag, du, jag måste faktiskt inte ställa upp. Jag ställer upp för att jag gör det. Eller för att jag vill det. Men så mycket jag orkar, och ibland orkar inte jag. Och det måste du respektera. Så det tycker jag hon ska vara tydlig med. Men annars tycker jag nog att hon får nog tugga i sig det här faktiskt. Hon får vara där för sin vän under de här veckorna när det behövs. Även om det är nätter. Och som Josefin säger, bjud in henne och sova över istället i så fall.
Då undrar jag, Kjell, du gillar ju älta, säger du.
Ja, det gör jag. Men just den här grejen, jag tycker ju också om att lyssna ibland. Tror ni inte kanske, men jag pratar så mycket. Men, men jag tycker om att höra lite problem ibland och så försöka hjälpa folk. Jag tycker om det. Men det kan också gå till överdrift som i det här fallet. Och psykologer brukar ha ett knep att de lyssnar så mycket så att de tar det på största allvar. Så att om någon säger så här, jag mår lite dåligt. Nej, du mår inte lite dåligt. Du mår jättedåligt. Gör jag? För då börjar den personen så här,
omvänd psykologi.
Så i det här fallet skulle man kunna till slut säga till kompisen, shit, det här, dina problem, det är så stort så du måste lägga det på golvet här. Och så måste vi slå på valsång här, och så måste du ligga här i 12 timmar och inte röra på dig.
Det är en ganska oortodox lösning.
Ja, men det funkar lite grann faktiskt, att om man tar någon och säger, du mår jättedåligt, för då till slut så säger den personen, men det gör jag inte alls det, och så reser de sig. Så det finns en sån psykologi i det hela. Sen kan man å andra sidan också skaffa sig själv ett problem som är värre och älta det. För då brukar de andra tröttna till slut.
Det är som att fastna i en hiss med någon som är rädd, och då försvinner ens egen rädsla.
Just det. Ja, men så är det. Det, är så, det tror jag på. Ja.
Josefin då? Alltså, vill du att det ska sägas ifrån, eller ska man, som Henrik föreslår, bara stå ut?
Nej, jag tycker man ska säga ifrån. Jag tycker hon kan öppna dörren och säga, du, ikväll så är det så här, jag tycker jättesyn om dig och vi kan snacka om det här imorgon, men jag måste sova. Godnatt, jag älskar dig, hej.
Och utanför dörren står en gråtande, trasig människa.
Ja, eller som jag sa, och som Henrik tyckte var en bra idé till och med, kom in och sova över, det är ändå inbjudande och mysigt. Ibland tror jag att man vill bara ha någon, man vill bara ha någon nära som bara finns där. Det spelar inte så mycket roll vad som sägs.
Eller swisha, säger man.
Fast jag går över på Kjells linje nu. Bjud in henne och visa att du själv har huggit av dig handen, så är det över.
Ja. Nej, vad hårt. Det tycker jag var hårt.
Självstymperi kan ju inte vara en lösning. Jörgen har lite knepigt, han har mejlat in till oss och han skriver så här. Jag har levt i ett dåligt förhållande ett bra tag nu och äntligen bestämt mig för att separera. Min flickvän reser mycket och är borta under långa perioder. Jag har träffat en annan tjej vid sidan om och vi har det så himla fantastiskt tillsammans. Jag är verkligen kär. Jag ska göra slut med min flickvän så fort hon kommer tillbaka från sin resa, men det kommer att dröja ytterligare några veckor. Mitt dilemma är att jag borde jag berätta för min nya kärlek att jag egentligen har ett förhållande. Första gången vi träffades gick det mest upp för mig att jag var olycklig. Nej, jag tar om det där. Det var lite krångligt, va? Första gången vi träffades gick det mest upp för mig att jag var olycklig i mitt nuvarande förhållande. Och när vi fortsatte träffas så har jag insett mer och mer att min nya kärlek är fantastisk. Jag vill inte riskera att den här nya kärleken lämnar mig för att jag har varit otrogen mot henne med min nuvarande tjej. Det är lite rörigt här. Men samtidigt så kan det vara förödande om det kommer fram i framtiden. Och nu till hans dilemma. Borde jag berätta för min nya kärlek att jag rent tekniskt sett har en flickvän?
Ja, alltså det är det här som jobbar. För om man inte gör det på en gång så blir det bara värre. Han måste göra det fort. Tror jag. Ja. För att annars kan det bli riktigt infekterat.
Josefin?
Ja, jag håller nog med Kjell. Bara rätt och slätt. Jag tycker också att han ska berätta det snarast möjligt, även om det såklart är jobbigt. Men ju snarare desto bättre. Då tror jag att säger han det nu så kan det gå bra. Och då ska han ju naturligtvis också säga att hon är bortrest och jag kommer göra slut så fort hon kommer hem, för att det inte är schysst att göra det på telefon eller vad det nu är.
Och hur ska han förklara att han har hållit denna sanning ifrån henne?
Det kan han förklara genom att Nej, men det kan man ju förklara genom att säga som det är, att de har varit ihop länge, det har varit dåligt, han träffar den här nya tjejen och nu har han kommit fram till att han faktiskt är verkligen kär, alltså att så här, wow. Och
Så hon, hon köper den förklaringen om han kärleksbombar
henne. Jag tror att...
Man har ju prövotid när man tar körkort till exempel.
Ja, jag tror... Ja, nej men faktiskt. Nej, men jag tror att man kan acceptera... Jag tror man kan bli irriterad först. Men sen så blir man så åh, han är så kär i mig, vad fint.
Okej, okay. Henrik?
Ja, alltså de här lösningarna vi just har hört är ju bra, men ni förutsätter allihopa att Jörgen och hans kärlek, om vi kan kalla henne för det, och den här nya tjejen, att det är ganska nytt påfund, och det finns det faktiskt ingenting i brevet, tror jag, som säger att det är. Tvärtom, han säger att han har varit otrogen mot henne med sin nuvarande flickvän, och hans flickvän som vi vet är ute på en lång resa, så att det här kan ha pågått ett tag, så det kan vara...
Han skriver faktiskt, jag har börjat träffa en annan tjej.
Ja, men han har också hunnit med. Men,
och sen okay, får vi frågan om när han började.
Ja. Men i övrigt håller jag med, jag vill bara flagga för att den gränsen kan redan kanske vara passerad, men han behöver naturligtvis på en gång säga att du, jag måste välja, jag är i en relation som jag ska lämna, men jag kan inte lämna den förrän hon kommer tillbaka till Sverige eller hem till dem. Risken dock han måste vara beredd på, det är att den här tjejen drar öronen åt sig lite och tänker att aha, är det vi har bara en projicering för att du ska kunna ta...
Nej, det kommer hon inte. Nej, det kommer
inte. Oj.
Nej.
Det kan ju vara så att hon håller på med någonting i USA där också. På andra sätt.
Eller vad hon
kan
nu
är. Nej, men på fullaste allvar. Det här vet jag, människor alltså,
är man kär?
Skitsnack. Det här vet jag, relationer som har kraschat. För att säga, okej, men du, vet du vad? Då tar du dig ur din relation först och så väntar du 2-3 månader så att du vet att du mår bra, att du är trygg i dig. Sen kan vi börja ses igen. Vilket också är den sunda.
Men det är väl värt?
Ja, men den smällen får han ju ta i så fall. Jo, men du sa ju alldeles nyss att nej, det kommer hon
aldrig... Nej, men vad jag menar är att känslorna för honom kommer finnas kvar. Sen hur hon väljer att göra, om hon direkt...
Varför finns det inget regelverk här?
Vi gör ju det, vi håller ju på att ställa upp det just nu. Ja. Man kan ladda ner pdf-en från mixmegapol.se.
Det hänger lite på, Kjell, i vilken kommun man bor.
Ja, men det är kanske för att jag är singel och istället har bredbandsabonnemang. Och där är ju glasklart, liksom. Det är ju 3 månaders uppsägning oftast. Och det är liksom, man kan köra...
Har du någonsin varit ihop med någon?
Nej, inte riktigt sådär på riktigt.
Åh, älskade mer, Kjell. Jag vill gifta mig med dig.
Ja, det jag bara väntar.
Ja, men ni är ju singlar båda två.
Ja.
Har du rätt att viga, Henrik?
Ge mig en kvart så ska jag hitta dem.
Hörrni, Kjell säger, stå på, berätta, rakt av.
Ja.
Josefina också.
Ja, jag håller med.
Ja. Och Henrik också.
Ja.
Och vad skönt på morgonkulan, lite enighet. Dilemmat som kommer från Dennis låter så här. Hej! Jag ska börja med att tacka för ett trevligt program. Jag har träffat min tjej i 7 månader och vi har det otroligt bra. Men när hon skrattar så tar hon i så mycket att hon inte får någon luft. Hon snarkar in luften och låter som en gris. Jag klarar inte av det här och nu irriterar jag mig mer än någonsin. Jag skäms över henne och vill inte ta med henne för att träffa mina föräldrar och mina vänner, eftersom de kommer att reagera så starkt när de hör att hon när hon börjar skratta. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag ta upp det här med henne och försöka få henne att ändra sitt skratt?
Jag måste få börja. Jag har varit med om exakt det här. Jag har varit tillsammans med en kille ganska länge faktiskt, som det var bland det första jag tänkte, den första grejen som jag kände, oj, det här var jobbigt, det var när han började skratta. För han hade så här fånigt, alltså det blev något så här ljust nasalt, så jättekonstigt. Och jag bara kände liksom, men gud, det här går ju inte. Och det där, det var faktiskt lite så här jobbigt, för då tänkte jag också, gud liksom, men det går ju inte att ändra någon skratt.
Påpekade du det?
Nej. Och jag påpekade aldrig. Nej. Men däremot när vi var i grupp till exempel, nej men när vi var i grupp med kompisar och så, och framförallt när det kanske var kompisar som träffade honom första gången och så började han skratta så där, då bara tittar jag oroligt på mina vänner och bara, hur reagerar de eller så här. Men jag tror att man bara måste låta det vara. Jag tror det. Jag tror man måste låta det vara.
Ja, men, ja, man måste ju få vara den man är, såklart. Alltså, om man skrattar som en gris så ska man ju få skratta som en gris. Det måste ju vara så. Så att, jag håller ju då på Josefin där. Men samtidigt klart att det är jobbigt om någon skrattar som en gris.
Men, jo, men om den här, om den här Dennis då har lite ångpanna varje gång det kommer upp ett skämt. Eller Henrik, förlåt. Mm.
Ja, nej men alltså jag tänker så här, till att börja med vad det gäller just dem, så får han väl välja att se det här som den här skönhetsmorsen som gör att hennes övriga kvaliteter framstår som i ännu bättre dagar. Men det jag funderar som på är att han skriver att det här handlar ju om att hans vänner och familj kommer reagera starkt, att det är det han är orolig för. Och då tycker jag att dels, ja men då får du väl se till att bara föra väldigt allvarliga samtal då, tills de har lärt känna din flickvän lite bättre. Men också faktiskt lita på att hon är en fantastisk och charmerande person och stå vid hennes sida i det. På vilket sätt ska de reagera starkt? Jag förstår inte det.
Man ska inte behöva ta ansvar för andras liksom grejer så, tycker jag. Det är det man måste passa sig för.
Har någon av er eller vilka åkommor, defekter har ni som era eventuella partners har skämts för?
Oj, vill du ha, hur lång lista vill du ha?
Mycket grejer som man kan, ja, man är lite tokig.
Ja, ta någon bara.
Ja, man pruttar högt och så. Men nej, det var en freudiansk. Det är klart jag inte pruttar. Jag har aldrig pruttat. Nej, det har aldrig hänt. Nej, men det här med, jag bara tänkte ifall...
Det stämmer inte.
Nej, men alltså problemet är ju att om man har någon sån här grej så kanske man inte ens vet om det, för att man aldrig har fått reda på det. Och med all rätt, jag skulle bli skitförbannad om min partner sa, du, jag tycker du skrattar jobbigt, så att gör helst inte det. Då skulle jag bara, ja men hej då.
Kan man inte uttrycka sig lite mer modest och säga, ditt skratt är verkligen annorlunda?
Jo, fast då får du vara det. Det är precis som Henrik säger, det är en skönhetsmors då. Man får vända det till någonting att, nej men det är okej. Och man kan inte hålla på, bara för att man själv också stör sig på en sak så behöver det inte alls betyda att andra
men
gör det.
Ibland tror jag att folk stör sig på saker för att de är lite rädda, fast egentligen är det tvärtom. Så jag tror att den egentligen kanske går igång på det här skrattet.
Så svaret till Dennis är, din tjej måste ha en väldigt massa bra saker, så skit i hur skrattet är, lev med det.
Yes.
Ja.
Åh, enighet igen. Och det här var allt för Dilemma idag, eller från Dilemma. Jag vill tacka panelen. Klokskap, galenskap och massa värme och skratt. Tack så hemskt mycket.
Ja, tack Martin.
Kjell Eriksson. Tackar. Mina damer och herrar, vi presenterar Josefin Crawford.
Tack Martin.
Henrik Fexeus.
Tack Martin.
Kan ni ge mig ett löfte? Ja. Kommer ni tillbaka imorgon?
Ja, det gör vi.
Okej, vad bra. Då kommer vi ses då. Och framförallt höras. Och är det så att ni har missat eller något och vill höra programmet igen, gå in på mixmegapol.se och så klickar ni på Dilemma. Och har ni problem, har ni dilemman, mejla in dem till oss. dilemma@mixmegapol.se. Och imorgon så är vi tillbaka med nya heta dilemman. Folk har mejlat in. Och det här ska bli intressant att höra vad panelen tycker om. Petter. Han vet inte om man borde avslöja sina grannar att de som är nyinflyttade på väg till en annan granne är kanske på väg att få en liten porrig överraskning. Klockan 8 är vi tillbaka. Nu tar du över här, Josefin. Då har vi haft 2 timmar från 6. Dags för Mix Megapolkrysset. Vi hörs imorgon. Välkomna. Tack för idag.
Hej då.